Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Apa.
Vad gullig du är. Vi såg ju faktiskt för typ några timmar sedan.
Ja.
Ditt turnélivet.
Vet du vad Mattias hade kommit? Är du sams med Anita nu? Som att vi hade åkt omkring i flera veckor typ, utan att prata med varandra. Jag bara, ja älskling, ja, det går fort över. Det går fort över. Upp, högt upp och högt ner. Men nu... det är också lite så här, när det blir skarpt läge, innan det är skarpt läge, då kan man ju hålla på och bjäbba som... två trätande gamla systrar eller två små gamla systrar, men sen när det väl är liksom, vad ska jag säga, skarpt läge, då kan man ju inte tjafsa mer.
Det roligaste tjafset hittills tycker jag ändå är att allt
att du kör så jävla dålig bil.
Nej, allt i manus var avhängt på att jag var tvungen att outa någon anekdot från Tyskland om när vi var där och semestrade, jag och mina föräldrar. Annars skulle du kunna skriva manus.
Det blir liksom som nedslag i den kreativa verkligheten hela tiden. Så blir man lås och bara, om inte det kommer, då är det kört liksom.
Då är det kört, det är över.
Hejsan svisa, nu är vi här i alla fall. Men showen då?
Men showen då, jag måste säga att Karlstad var ju so far vårt bästa gig. Mm. Örebro så skrattade publiken allra mest.
Ja, så kan man säga. Men jag tycker ändå det bästa betyget är när tjejer och en kille på vardera spelningen kommer fram och säger så här, att de har som magkramp för att de har legat dubbelvikta.
Och det är så, alltså det var ju en kvinna i Örebro som så här ramlade ihop på golvet typ utav skrattattack.
Det var någonting annat.
Nej, jag blev lite oroad för henne att ta där och tänkte så här, kanske måste vara vaksamma på hennes hälsotillstånd. Men hon skrattade så mycket, hon skrattade så mycket, hon skrattade så mycket. Sminket hade runnit, tårarna hade sprutat. Ja.
Jag tycker det är så roligt, för det, ändå så är det vissa geografiska skillnader.
Ja, gud ja.
Ja, på humor. Men någonting som alla går igång på, det är när man tittar och blickar tillbaka. Nostalgi är ju så jävla hett.
Ja, och det här är ju lite en nostalgishow. Dels är det ju liksom, handlar det om 90-talister och att vara uppvuxen på 90-talet. Men också så är det ju en återblick i vårat liv och liksom festens historia. Mm. Och det blir väldigt kul.
Ja, det blir det. Och det är väldigt roligt när man, alltså en video på ett lille lördag sätt föreställer oss hur det har varit genom historien på förfesterna.
Mm. Men sen är det väldigt roligt också, de människorna som aldrig hört oss i våran podd som ändå dyker upp där, vilket är ungefär 20% av salongen, som skrattar så mycket som att det är det roligaste de har varit med om. Och då tänker man sig att vi måste ändå ha podden som sprung, att det är därför folk vet att vi är här. Men så är det tydligen inte alls.
Nej.
Så det går att titta på den här showen även om man inte lyssnar på podden alltså.
Absolut, men det har väl också varit vår plan just med den nya showen, att det är inte av liksom hängt till om man är en liksom lille lördag fan.
Nej, för Kvinnogrisarna var ju väldigt mycket mer referensmaterial till podden liksom.
Men en notering som jag tyckte var intressant, det var ju när lille David som fick åka lite på showen i Örebro, när han sa såhär, jag förstår inte riktigt varför ni inte liksom säljer in den här showen mer för män och killar också, för vi tycker att det här är skitkul.
Ja, men alltså de killarna som har varit på showen, de har haft så roligt, så herregud.
Så att då har jag och Anita bestämt, då har vi liksom lite i kölvattnet av att vi så här, skäms lite för att vi inte har bjudit in killarna, för det har vi inte riktigt gjort.
Nej, faktiskt inte.
Så nu går alla pöjker och dinglings in gratis om de går dit med en tjej.
Precis.
En betalande tjej ska
vi
säga.
En betalande tjej och sen så går killen gratis. Mm. Och där vi ska spela nu på fredag är ju faktiskt på Royal Brasserie Västerås. Mm. Och helgen efter så är vi på Halmstad Live på fredagen. Och på lördagen så är vi i Malmö för våran grand final utav den här första delen av turnén.
Där kommer vi begravas. Fan vad tärande det här är.
Alltså, hur orkar man turnélivet? Alltså, jag är så slutad. Jag är så jävla slut. Plus att så här, det som händer på varje ort är också att så här, kommer det till liksom ett, åh vad kul ni är i stan. Alltså precis som vilket jävla rockband som helst. Här. Åh vad roligt. Ska vi gå ut och ha lite sköj? Och så går man ut liksom med sina fans. Och bara, för dem är det ju liksom en vanlig fredagkväll. Ja, för oss är det liksom... Vi sitter som två så här slaka fiskar som sprattlar till lite när någon häller lite vatten på oss. Liksom.
Lite bubbel så här. En... Ja, jag fattar. Så att jag tänker så här, vi har ju kompisar som är ute på turné typ 170 dagar per år. Nej, men alltså skjut mig.
Men skjut mig. Det måste finnas liksom en standard, ett standardformulär för hur man gör en turné efteråt.
Jo, men det är såklart att man så här hamnar i så här barnsjukdomar och fäller i början. Så här, åh, nu kör vi! Och sen efter ett tag insamlar, om man ska orka, då får man liksom köra en professionell.
Men jag kommer ihåg att Lindström och Schiffert pratade om de ska gå in i brasan eller inte. Det vill säga, att gå in i brasan, det är som att gå fram till majelden och stå bland alla andra och liksom kolla på brasan. Och så kan man ju välja att inte kolla på brasan. Ah, och det är att liksom köra en solo-grej på rummet eller liksom en private dining. Mm. Det är kanske lite så vi får resonera också, om man ska in i brasan eller inte.
Precis, men jag tror vi klarar tre gånger till.
Men det var 17 i Örebro. Kan vi bara göra en snabb recap på vad som hände där efteråt?
Ja, jag satt uppe på rummet som den där döda fisken och väntade på att någon skulle hälla några droppar vatten på mig, men det gjorde inget. Men sen så tog jag mig samman och gick ut i min vanheden kavaj.
Han fick feeling. Hon är så konstig. Alltså, det är så konstigt. Du är konstigast människa jag vet. Du fick feeling. Du gick till H&M och köpte ett par pennysandaler.
Nej, de hade jag köpt i Miami.
Ja, Miami i storlek så här 41. Ja. Glitter, sparks och allt möjligt. Ja. Och sen så köpte du Vanheden kavaj. Kvinnan med mest brokiga garderob jag någonsin sett. Jag sa, vad har du på?
Det blir ändå alltid bra.
Jag är Sickan och du är Vanheden.
Men Sickan och Vanheden gick i alla fall ut med typ Örebros sötaste tjejer,
alltså,
och dansade på Makeriet.
Det hette ju Björnstugan förr i tiden när jag växte upp. Nu har det blivit en jättestort hallabaloo. Det är liksom människor plus 50 och människor plus 20 var ute. Det var helt otroligt.
Nej, verkligen roligt. Dr. Alban var också i stan samtidigt, fick jag höra. Honom har inte med i showen. Det är faktiskt ett kardinalfel.
Ja,
han måste på något sätt skriva sig.
Nej, inte hålla på det.
Skrivs in en liten, liten bild.
Nej.
Vad hette den där låten som han och Björn Borg och Thomas Brolin?
Alla vi längtar efter sommaren.
Men, blev det här en hit eller har jag bara drömt det?
Nej, men det blev ju en ironisk hit.
Ja, jag fattar.
Alltså du fattar, folk spelade den för att de tyckte att den var liksom pajig. Men någon annan som var väldigt spännande apropå så här, män i grupp, vilket det här var. Det är
också fiskstimmet.
Det var ju ett fiske, alltså det var att gå på dansgolvet i Örebro. Det var lite som ett akvarium. Alltså jag dyker ganska mycket, så man ser så här fiskar jobbar under vattnet när liksom de ska vill någonting. Då är det alltid liksom, så är det ett stim med några fiskar och så är det ett annat stim med några andra fiskar. Här var det liksom grabbgäng som stod i klunga tillsammans på golvet. Vilket jag aldrig tidigare
aldrig sett i Sverige.
Aldrig sett det i Sverige någonsin.
Och då pratade vi verkligen så här 20 plus och 50 plus.
Ja, ja, ja. Mm. Och liksom det var inte så här rojken, stojken, tok, knasdans. Vi vågade inte riktigt stå för att vi gillar att dansa så vi späcksdansar. Nej. Utan nej, de körde på som att de var på Ibiza. Och helt plötsligt så, vi var ju då en grupp på fyra tjejer som stod på golvet. Helt plötsligt var det så att de skickade ut en liksom en liten fisk. Som skulle ta sig in, en liten springare som skulle ta sig in i våran grupp och så här fladdra med stjärtfenan. Och så helt plötsligt så när den fisken väl var insläppt, då kom resten. Så helt plötsligt var vi liksom uppluckrade som stim.
Det var verkligen som en, så här, som en genial plan.
Ja!
Ja, Sickan hade varit där.
Nej, men jag var så imponerad. Det var ju effektivt.
Ja, det var jättekul faktiskt. Och så gick vi hem till vårt hotellrum. Det är lite härligt så här, att vara så tätt inpå utan att någon stör.
Ja.
Det blir väldigt speciellt. Det blir lite som en mikrovärld.
Verkligen.
Och så hoppar vi in i vår lilla bil. Och, nej, men det är mysigt på något sätt.
Men grejen är så här, jag måste ändå ge dig någonting. Vilket är helt, jag har aldrig varit med om en sån människa på det sättet. Du är helt ljuvlig att resa med.
Mm.
Du är den lättaste person man kan ha att göra med. Och det tror man kanske inte, men du är ju verkligen det.
Ja, jag är en bra resenär.
Du är en väldigt bra resenär. Det har jag också sålt in till Joel, för att jag vill att han ska få den med till Halmstad och Malmö. Han är en fantastisk resenär.
Sju till följer med också. Kom och kolla på oss, det är roligt. Ni kommer vara glada i veckor efteråt.
Ja, men alltså, vi får så mycket kärlek utav våra fans där ute som faktiskt varit på showen. Så vi är så glada. Hjälp till, snälla, kära lyssnare, att sprida ordet. För att tyvärr var det liksom inte så många som hade fattat att den ens var i Örebro. Karlstad var ju fullt, men liksom Örebro var ju tyvärr liksom halvfull salong. Det var lite trist tycker jag.
Ja, men det var ju väldigt stor salong.
Ja, det var en jättestor salong.
Men det är också så här, när man inte har någon i ryggen som hjälper en med marknadsföring.
Precis.
Då är det svårt att nå ut. Särskilt liksom, Örebro är ju en ganska stor stad i Sverige. Och där är det mycket som händer hela tiden. Så att,
ja, men Halmstad kommer igen, sätta upp på liksom högskolor och universitet. Puffa för oss. Och lika så i Malmö och i Vässan.
Och det kan vi säga att också att alla som pluggar kommer in för 150 spänn med
studentlägg.
Det är någonting vi vurmar för. Okej, vi ses på fredag i Vässan. Jag tänker ofta på det, att man verkligen borde vara mot sin kille som man är mot sin bästa kompis.
På vilket sätt då?
Men att man så här, har så liksom mycket överseende med den personen. Man liksom går in i något organiskt fält där man så här, stöttar varandra utan att sätta dit den andra. Och det märker man ju så här, i en vanlig relation när det har varit ganska liksom, ansträngt, som för oss som inte har någonstans att bo och flytta runt. Det är klart att det liksom... Ja, jag tror att vi kanske
klarar.
Ja, vi kanske klarar det bättre än vad många andra gör, som jag är lite så här wherever I lay my hat. Jag vet ju, jag har många kompisar som, särskilt tjejkompisar, som skulle liksom bryta ihop efter en vecka. Jag har kompisar som varit utsatta för att bo i en annan lägenhet några månader och så här, det är den värsta perioden i deras liv.
Jo, men lite så har det varit för mig. Vi har haft så här övernattningslägenheter och så här.
Men jag börjar närma mig i och för sig. Jag börjar närma mig den känslan när jag kom hem igår. Och Mattias skulle gå ut och käka middag och jag gick hem till lägenheten vi har lånat och så här, jaha, du har inte tagit med någon mer täcke. Så då låg vi alla fyra i en 1,20 säng med två kuddar och ett täcke. I morse var lite så här, Mattias bara, är allt okej? Okay? Jag bara, det är okej. Okay. Andas. I morse kände jag så här, nu får du kämpa. Idag får du kämpa. Men nu åker vi till en annan lägenhet sen på fredag, men du vet, man bara så här, vad fan? Ja, men två veckor kvar. Sen får vi vårt hus. Sen flyttar vi till Gotland. Så är det någon som vill säga, ge mig ett hus närmaste två veckorna eller en lägenhet där jag kan bo, så kommer jag vara evigt tacksam. Forever and ever. Inboxa mig. Och det kan vara ett sketet sommarhus, det kan vara vad som helst. Så är det ju.
Ja.
Eller vadå sketet, så kan man ju inte säga. Ni älskar ju ert sommarhus, men ni fattar vad jag menar. Ja, men andra små egenheter som vi har märkt på vägen. Du är ju en riktig... whistleblower driver. det är någonting som händer. Så fort en liten så här vissling eller vindpuls kommer, då sladdar du till. Som att vi
jag och rattar på radion eller gör
något. Som att vi hade en bil som var, vägde 1 gram.
Ja, men det har vi.
Okej, det är jag sjukt stör på dig när du kör så här hur snabbt som helst. Och ser plötsligt så bara vum. Så liksom drar du till med ratten så det känns som att man ska vara av vägen.
Skriker du som att du är en tant?
Ja men...
Kraxar hon.
Men jag har också fått medhåll från Joel.
Men, oj, svårt att säga please the audience. Alla säger faktiskt att du är jättedum. Nu kör du den igen.
Men bara Joel. Och du har stört dig på hur jag
kör. Ja men alltså du är ju... Ja, det säger ju allt.
Men vad är då grejen?
Nej, men vad är grejen, Alsa Hedlund? Nej, men du är ju, Anders, jag sitter ju luftbromsar när du kör. För du ligger ungefär 1,5 till 2 meter bakom någon. Babblar, kollar på andra saker. Vi ligger i 120 på motorvägen. Då ligger du liksom, jag bara säger, om han skulle tvärnita, då skulle vi liksom ha kört in i röven och liksom passagerarsätet och framsätet inom loppet av ett hundradel.
Ska jag sluppa dig?
Ska jag slippa dig också? Döds till den.
Men det är roligt att det finns verkligen olika sorts bilförare. Jag har rumpan, du var liksom vinden.
Svajen.
Och sen så har jag ju en kompis, som inte nämna några namn, men han är, ja, vi kan kalla honom för Filip Hammar. Han kör ju trycken, den som farmor och de kör. Stanna, gasa.
Nej,
bromsa,
oh, gud, gasa. Såhär, och det är det värsta jag vet. Vid röd ljus, när man säger.
Jag vill gå vidare på dagens tema som jag vill ska vara hög standard.
Ja, men vi har massa hög standard i den här podden. För vi måste ifrågasätta det.
Ja, hög standard går ju liksom på något sätt att översätta till allting i livet. Vad är hög standard? Det är precis, för vad är hög standard för 70-talist? Vad är hög standard för 90-talist? Vad är hög standard för någon som har barn? För någon som har pengar? Alltså det är skitroligt ämne tycker jag. I början av relation, då måste man ju på något sätt, det vi pratade om förut, sätta standarden. Det gäller ju både så här sexliv, hur man vill bli uppvaktad.
Den viktiga slotten på 1,5 månad där du har möjlighet att fylla
sen
allt.
Är slotten över.
Sen är slotten över, sen är det stängt.
Ja,
där sätter man standarden för relation.
Precis, sen kan man ju sitta liksom 5-10 år senare hos terapeuten och säga så här, jag gillade egentligen inte, jag ville inte flytta utanför stan, eller jag gillade inte...
Blodpudding.
Ja, men precis, eller att du liksom klädde upp mig i en så här... sex outfit som jag inte gillade. Men annars har du ditt lilla fönster på typ 1,5 månad.
Och du sätter man standarden.
Mm. Men nu när vi inte har vare sig någon boendestandard eller då liksom någon fastnande, då påverkas ju också relationsstandarden och liksom hamnar rätt käpprätt ner liksom i något svart hål.
Mm.
När man bara är så här, gud vad bor vi på fredag då? Då är det inte så här, åh ska vi ta en drink du och jag? Det finns inget utrymme för det. Man vet att så här, fram till att flytta till landet så finns det inget utrymme. Vi har ju inte ens liksom... Vi har inte varit utan barnen.
Nej.
Sen liksom december.
Nej.
Och så var vi hemma hos några av våra bästa kompisar igår. Och ja, men de är ju så här, förstår ni, ni kan bo här och liksom stackars er. Och alla tycker så synd om oss hit och dit. Och ni måste liksom få lite tid själva och så där. Och man bara så här, whatever. Och så var vi hemma hos Kalle och Jenny igår. Och då var han så här, gud nu kommer Jenny snart hem. Och så här, ska vi inte boka en New York-resa som jag kan överraska henne med? Och så tog han fram någon ring han hade så här... designat i Sydafrika som hade skickats därifrån, som var bara så här en lång vitgulds liksom ring, så här, helt fantastiskt. Och där satt jag bredvid och så här, jaha.
Trånade.
Jag hade liksom så här, glömt bort att man kan ha en hög standard även om man varit tillsammans liksom 10 år som de har varit. Så det kände jag så här, okej, nu får vi kämpa på lite till.
Blev ändå bitter.
Och berättade det, för Mattias hade gått på sin middag, så jag berättade det väldigt detaljerat i morse. Hur den där ringen såg ut.
Du har blivit Gollum. My precious.
My precious.
Relationens egna Gollum. Vi tar en annan formulering på hög standard. Kanske vi ska ta en liten recap på vad som har hänt på Svenska Akademin.
Allt börjar ju med... att i DN, var det i november, så går 18 kvinnor ut och berättar om att de har blivit sexuellt trakasserade av Horace Engdahl, eller vad säga, av Jean-Claude. Katarina Frostenson, ledamot i akademins man sedan många, många år tillbaka.
Han även kallar sig själv för den 13:e medlemmen.
Och då kan man tänka så här, gud, det här är ingenting som någon har vetat om, att han har varit en galen tafsare. Men det har alla vetat om. Alla från du och jag, du har blivit utsatt för honom. Yep. Alla våra kompisar har blivit utsatt för honom. Redan 1987, tror jag det var, så hade Expressen ett antal artiklar där de berättade om den här kulturmannen som då...
Härjade fritt. Intressant hur kulturvärlden hela tiden skyddar sina alltså förövare. Och liksom, det har vi sett i tystnadtagning på teatern också, inom dess värld. Att det, där är det helt andra standarder som gäller än för det övriga samhället.
Varför är det så? Är det för att de tycker att de har en sluten, upphöjd värld?
Men alltså, det har ju uppstått ett mikrouniversum på akademin.
Precis.
De har ju satt sin egen standard. Och de har ju liksom verkligen... haft sin egen regi helt enkelt. De har inte behövt följa det andliga, övriga liksom, regelverket. De är ju skyddade utav kungen och då är det tystnad och det är allt möjligt där inne.
Egentligen kan man kan ju inte avgå då från Svenska Akademin eftersom man sitter på livet ut. Ja, men det är så mycket jävla gamla tjafsregler. Allt annat, men då ska vi föda som vi gjorde på 1300-talet då, eller vi träd bitandes på en liksom viskutrasa. Det blir så här, det vi pratade om förut, att isolerade grupper kan ju inte spegla sig mot verkligheten. De speglar sig bara mot varandra och det är ohälsosamt.
Ja, men akademin instiftades utav Gustav III och syftet var ju att mot kyrkan ha ett intellektuellt samfund som liksom stöddes på information från upplysningstiden, alltså... den intellektuella världen, där vi började ifrågasätta om det verkligen var så att vi var skapade av Adam och Eva, om det faktiskt fanns en vetenskaplig liksom, grund för det här. Alltså där börjar ju, så att akademins syfte har ju alltid varit gott. Sen så har ju liksom samtiden förändrats och vi sekulariserade och så vidare, och sen så har ju akademins uppgift att ta fram Nobelpristagarna.
Och då väljer man då att liksom välja in Sara Danius för 3 år sedan, vilket var liksom, tycker jag, ett litet tecken på att man ville på något sätt öppna upp kanske.
Det var ju ett kontroversiellt val redan då.
Precis, och för er som inte vet så är ju Sara Danius Anna Wagens dotter, hon som har skrivit barnaboken, också varit lite i blåsväder senaste åren. Hon bor nu i Indien och sitter och skriver Facebook-upplägg och försvarar sin dotter. Hur som helst så kom advokatfirman fram till att Jean-Claude hade inte mindre än 7 gånger avslöjat innan vem Nobelpristagaren skulle bli i litteratur. Ja, men om man tar nu Sara Danius, som kanske framstår som liksom en maktens fullkomlig. Hon är uppväxt under väldigt liksom påvra förhållanden med sin mamma Anna Wahlgren, som knappt hade några pengar på den tiden, som gifte sig då med hennes pappa vid 18 års ålder. Det var Anna Wahlgrens 54-åriga lärare. Och jag menar, det var som hon sa, jag hade knappt ens råd att köpa en bok när jag växte upp. Så att, man måste ändå säga att hon har varit liksom en av folket, man ska säga. Det som kanske kan vara lite anmärkningsvärt är att hon beställer den här utredningen och drar upp riktlinjerna helt utan att förankra med någon annan.
Ja, och de går på löpande faktura.
Precis.
Det kommer ju vara en saftig nota för akademin. Ja. Men det finns ju stöd ovanifrån, så det ska nog inte...
Ja, men vadå? Du kan väl hellre lägga pengarna på det än att lägga pengarna på Jean-Claude-klubben eller liksom feta lägenheter i Paris.
Ja, absolut. Ja. Men gött ändå att vara med i akademin.
Så jävla gött.
Vilken jävla superklubb.
Va? Ska vi dra till Paris? Hade du knutblus?
Ja, vi var ju på turné. Man tager vad man haver, så som Kajsa Varg sa. Så jag fick ta ett skärp och använda som en knutblus. Och så blev jag kritiserad av det här på Instagram, för jag la upp det på Instastory. Men vi har också ett vanligt jobb och ett vanligt liv. Man kan inte vara med och aktiv i allt hela tiden.
Jaha, för då blev folk arga för att du inte hade lagt upp det på Instagram?
Jag la upp det på Instastory, jag la inte upp det på Instagram.
Och det dög inte?
Det dög inte.
Nej.
Men jag har ju liksom problem med det här kollektiva hela tiden. Att man ska kollektivt sörja någon. Att man ska kollektivt ta ställning för någonting och så vidare. Men man kanske måste bara vara mer Instagram-strateg, så man blir mer folklig, så att säga.
Förstår, men det var ju några kulturskribenter som tycker att det är, finns en problematik till att man kollektivt ska stå bakom någon, att man målar in sig själv i ett offerhörn. Vad tycker du om det?
Jag vet inte riktigt. Det här brottas man ju med hela tiden, för om man kollar liksom på MeToo-drevet, vilket det också var. Allt som inte var bra med MeToo var ju att det var ett drev. Och olika personer ställdes vid skampålar och så vidare och pissades på offentligt. Alltså, vi har ju så här samma hjärna som vi hade på medeltiden. Det är ju bara liksom mediet eller forumet för uttrycken som har förändrats. Och här såg vi ju ett typexempel på hur aktiv medeltidshjärnan fortfarande är. Mm. Så att jag är jävligt dubbel till såna här grejer. Jag vet inte heller exakt vad som har hänt på akademin. Jag backar Sara Danius absolut, men det är ingen som har insyn i akademin. Förstår du vad jag menar? Jag har ingen aning.
Tillbaka till häxprocessen.
Sen är det ju absolut utav största behållning att backa en kvinna som har kämpat för sitt liv och sin heder. Det kan jag inte säga. Idag är ju egentligen nästan alla kända. Idag är det ju lika känd. Alltså det finns ju några utav Sveriges största YouTubers och Instagrammare bor ju inte ens i Stockholm. De bor ju ute i landet. Och det har man nästan ingen aning om på orten vem de personerna är. Men du har stenkoll på dem om du bor i USA exempelvis. Mm, mm. Så att kändiskapet har ju egentligen förflyttats till från liksom en offentlig arena hem till någons vardagsrum eller sovrum där man sitter på sitt flickrum och YouTubar. Liksom. Mm. Där kan det vara hur stor som helst.
Alltså miljonstor.
Miljonstor, precis.
PewDiePie är väl ett utomordentligt
exempel, ja. Sen finns det ju massa liksom unga tjejer som är influencers som har liksom 700 000 följare, 2 miljoner följare, och de bor inte ens i Stockholm och jag har aldrig sett dem.
Men du måste förklara det fenomenet, för ibland så kollar ju du och jag på ett inlägg från någon av de här miljoninspirerande tjejerna, och då är det så att de bara kanske sitter och sminkar sig lite och så är det flera miljoner som tittar.
Mm.
Men jag förstår inte.
Nej, jag förstår inte heller, men det är inte relevant.
Nej, men alltså vi måste ju försöka förstå, vad är det så spännande med, är de här tjejerna extra roliga, de extra snygga?
Nej, men alltså det är inte, vi kommer från en underhållningsskola, Ann, där vi har skolats in i vad underhållning är. Den processen är demolerad. Mm. Det är det jag menar med demoleringen av kändiskapet. Alla riktlinjer som tidigare varit så här blir du känd enligt från 50-talet och framåt, de är utraderade. Det krävs inte det längre. Det krävs något annat, och jag försöker förstå vad det där andra är. Och för att försöka ta reda på det så tänkte jag att jag måste ta reda på hur det var innan kändisfenomenet uppstod. För det startade ju liksom egentligen på 30-talet, började de första kändisarna liksom vara verksamma, alltså från Hollywood, vita duken, den typen av kändis. Innan dess så var det ju liksom kungar, drottningar, hovet som var kändisar, och de som tillhörde societén. Och innan dess så var det ju liksom uppfinnarna och vetenskapsmännen och läkarna, de var kändisarna, välgörarna på ett eller annat sätt. Och innan dess så var det kyrkoväsendet star, alltså typ heliga Birgitta eller någon jävla präst.
Jesus.
Ja, ja, men alltså allt från präster och liksom.
Mm. De är fortfarande kända.
Och innan dess så var det stormaktsmän. Alltså någon liten godsägare hit, någon storbond dit, eller någon som så här drog ut i krig och vann lite landyta hitan och ditan. Så kändisen har ju per definition alltid funnits, fast den har varit väldigt, väldigt mycket mer lokal. Så det som har skett är ju att vi egentligen är tillbaka till stormaktsmännens tid. Fast nu är en stormaktsman en kvinna som kanske sitter i Borås och berättar vad hon har på sig. För de i Borås, men inte speciellt många, men fler i Stockholm och ännu fler ute i världen. Är inte det här så spännande?
Jo, det är så spännande. Det är också så spännande att det verkar lite slumpartat.
Ja, och allt handlar bara om likability. Man vet inte hur den likabilityn är. Det är inte så att de här tjejerna är överfagra, eller killarna heller för den delen. De är inte superroliga, de är inte roligare än någon annan. Det är bara att de har liksom lyckats kommunicera till sin egen målgrupp på ett sätt som vi enligt våran tidstand aldrig skulle kunna göra. För vi kommer hela tiden från underhållning.
Ja, det är sant. Spännande.
Eller hur?
För mig är det så här, hur mycket jag försöker kan jag inte förstå.
Nej, men jag ser en parallell här. Okej, om vi tänker på tal. Mm. Ett bra tal som man så här storbölar för på liksom ett bröllop.
Mm.
Du kan inte återge det talet dagen efter.
Nej, aldrig. Däremot, det sker väldigt sällan också. Mm.
Däremot kan du återge ett dåligt tal. Och få väldigt mycket mer medhåll. Det dåliga talet kan också återberättas av andra och så vidare.
Det är mycket mer fysiskt, det dåliga talet.
Så jag tror att det de har, det är det dåliga talet. Det är någonting som inte... Förstår du metaforen för det?
Jag fattar.
Att de kan återskapa någonting som är väldigt mycket mer folkligt och allmänt.
Det är lite som på 50-talet, eller var det 60-talet, så kom det ju en snubbe, som en bandyspelare som heter Snoddas.
Ja.
Som åkte runt i folkparkerna och skapade hysteri.
Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor var som vax ut i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg. Hade rian, hade ra. Ifrån Norderås till skiljet ner vid berg.
Hade rian, hade ra, hitten. Mm. Ja, och sen fanns det även Jokkmokks-Jokke. Ska vi lyssna lite på honom också?
Kom älskling och gör ett försök i mina tvarum och kök.
Båda de här männen eller killarna skapade en hysteri som vi nästan inte kan förstå.
Nej, och det är, vi kan säga att YouTube-kändisen är samtidens Jokkmokks-Jokke.
Mm.
För att hitta någon form av parallell. Att kunna så här, återberätta metaforen av ett dåligt tal.
Men det är väl någonting som, så här, någonting som talar till ens inre, som inte är så himla komplicerat utan ganska banalt, men ändå med värme och kärlek. Lite som Lill-Babs liksom. Siv Malmqvist, att så här, de har någonting autentiskt.
Ja, men det vi har, vi kanske är väldigt kul för stunden.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Under tiden någon som är en YouTuber är kul för att man kan återberätta skämtet. Har du sett YouTubes humorkillarna exempelvis?
Vilka av dem?
Ja, men det finns ju hur många humorgäng som
helst. Jo, men lite grann liksom.
Det är inga genier. Det är inga humorgenier. De skulle aldrig kommit liksom, de hade aldrig fått liksom chillinggänget effekten idag.
Men är det inte bara att de är också jävligt uthålliga?
De är svinuthålliga, men skämten är inte briljanta. Det är väldigt, väldigt låg nivå. Det är väldigt buskis. Det är superbuskis. Ja. Men det går att återberättas, och det är det som är buskisens styrka, att den kan återberättas.
Ja. Stefan och Christer, Flack.
Chillinggänget hade ju aldrig breakat ifall de hade kommit idag.
Och Eva Rydberg. Nej, det tror inte jag heller.
Det var liksom en samtid som var så smal och så liksom pikande just då.
Ska vi avsluta med att prata lite om dig och Joel?
Varför då? Vad är det dags nu? Vad är det nu då?
Du skämmer bort honom. Igår åkte du och hämtade honom efter en hel helg. Du vet, slut. Då åkte du och hämtade honom i Uppsala. Visst skämmer bort honom lite? Du sa hans mamma skämmer bort honom så mycket. Sen bara, då kommer jag hämta dig i Uppsala, älskling.
Okej, Ann Södlund. Eftersom du älskar att sälja ut mitt privatliv. Eftersom du är så själv duktig på att sälja ut dig i ditt eget. Ska du dra in mig på det här? Så här är det. Joel var uppe i Gävle hos sina kompisar. Och jag längtade så otroligt mycket efter honom. Alltså jag längtade så mycket. Och då skulle han sitta kvar i Gävle och kolla på någon jävla Djurgården derbymatch och i sådana fall komma hem klockan 8 på kvällen. Jag var ju hemma i Stockholm först vid 2. Då skulle jag alltså missa hela dagen med honom när vi äntligen hade liksom en underbar eftermiddag tillsammans. Så då tog jag ett drastiskt beslut att köra de där 6,5 milen till Uppsala för att hämta honom så att vi kunde ha en eftermiddag tillsammans.
Och tillbaka.
Ja, och tillbaka. Mm.
Jag tyckte inte alls att det kändes drastiskt. Det var så självklart.
Så självklart var det. Mm. Men jag längtade så mycket efter honom. Du pratade om så här, kärleksstandard och att du har tappat det. Det här var väl ett sätt att så här, höja kärleksstandarden.
Bra ihopknytning av säcken. Men det jag fick en otrolig backflash. Backflash. Nej, men den där känslan när man var hemma hos mamma och pappa. Och de tog hand om, och nu så var man kvar, så var man så här slös. Bara, jag orkar inte åka hem, jag ligger här ett tag till. Fast man egentligen kanske inte ville vara kvar. Bara för att så här, man fick lite hög standard. Liksom, förstår jag menar?
Ja,
bortskämd av sina föräldrar på något sätt. Och där tänkte jag så här, gud, där blev det en krock för mig med hans ålder. Att jag tänkte så här, som att man nu överhuvudtaget skulle tänka på att man skulle så här, ligga i sina föräldrars soffa en eftermiddag istället för att åka hem till den man älskar. Det skulle ju inte hänt. Liksom.
Nej.
Nej, tyckte jag bara att det var roligt och gulligt. Ni som kommer till showen kommer få ett litet skratt.
Ja, han älskar ju skämt om Joel. Joel vågar ju inte gå på showen. Nej, i Malmö för att han är så rädd att han ska bli uppdragen på scen och sådana där saker som han får så här, panikångestattacker.
Är han torr? Ja, vi avslutar tycker jag med lite mer hög standard. Peps Persson.
Tack.
Tack för er och vi ses på fredag.
Ja, och biljetter bokar man på tixter.com och glöm inte bort att tävla och få hänga med oss till Barcelona. Hallå, hur fett kul ska det bli?
Alltså
jag är pepp på den här festivalen så att mitt Coachella.
Vivi, jag får bära dig därifrån. Puss och kram, ha det så bra.
Hej.
Hög standard.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.